Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Oh, nej. Vad är det nu då?
Alltså det här vet du om. Det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö. Typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på en restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det. Det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre och stort tack till Unionen student.
Männen står utanför det vita huset, längst ner på grusvägen i det lilla samhället i New Beaver, Pennsylvania i USA. De är här på jobb och håller den här morgonen på att skära ner en massa träd. Men arbetet slutar tvärt när en av männen ser en liten flicka stå i dörröppningen till huset, alldeles utom sig av förtvivlan. Mellan snyftningarna så ropar hon att hon tror att hennes mamma är död. Männen slutar genast att jobba och tillkallar polisen som kommer till platsen. Det de ser när de kommer in i huset och går in i sovrummet är en höggravid kvinna som ligger i en säng som är full av blod. Poliserna tror först att hon har fått ett missfall och förblött. Men när obducenten tar en närmare titt så upptäcks något fruktansvärt. Kvinnan har blivit skjuten i huvudet med ett gevär på nära håll, likt en avrättning. Den som grips för mordet mindre än ett dygn senare, ingen mindre än kvinnans styvson, 11-åriga Jordan Brown. Men är han skyldig till mordet? Eller är han en av många personer som har blivit oskyldigt dömd?
Jag heter Jenny.
Och jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen. Elva år gammal. Åh gud, det är inte gammalt.
Nej, det är det inte. Och varning redan nu, vi kommer ju prata om barn. Mm-hmm. Vilket ni ju förstår på introt.
Ja, gud vad sjukt.
Ja, verkligen. Och det här är ett riktigt vattendelande fall.
Mm.
Så det ska bli intressant att se vad du tror i slutet.
Bara folk kan inte komma överens om han är skyldig eller inte.
Mm, precis.
Mm.
Mm. Och det här avsnittet är ju faktiskt det näst sista för säsong 12.
Ja.
Hur sjukt.
Ja, det går så fort. Det går alltid så fort när vi väl kör.
Det går jättefort.
Ja.
Men innan vi drar igång det här näst sista avsnittet så har vi ju något väldigt roligt att prata om.
Ja!
Mm, vi ska ju prata om vår efterlängtade Sverige-turné. Skräcknatten, The Halloween Tour.
Åh, oh, vilken hysterisk!
Alltså bara det namnet, Skräcknatten, The Halloween Tour. Vi kommer ju släppa biljetterna till den här episka föreställningen nästa tisdag.
Oh.
Alltså den 26 april.
Mm-hmm.
Åh, det ska bli så jäkla roligt.
Verkligen, och det här är då en helt ny föreställning som ni inte har sett innan. Som sagt, det är ju en ny föreställning än vad vi var ute med förra gången.
Exakt, och vi var ju ute för 2 år sedan.
Mm.
Och då sålde vi slut på bara några minuter.
Så... Det var så sjukt.
Ja, men det är så sjukt. Så vill du komma och se oss och se då Skräcknatten, The Halloween Tour i Malmö, Umeå, Gävle, Göteborg och Örebro i oktober, eller Stockholm, Jönköping, Linköping, Kalmar eller Luleå i november. Så ställ alarm i telefonen på den 26 april klockan 12.00 på dagen. För det är ju då vi släpper biljetterna.
Ja, precis. Och man kommer ju kunna hitta dem på vår hemsida.
Precis.
Spoktimmen.se.
Yes.
Men vad kommer biljetterna kosta då, Lin?
Men vi gör ju lite annorlunda än förra gången. För vi kommer ju ha olika sektioner den här gången. Så beroende på var i salongen du sitter så kommer biljetterna kosta olika.
Mm.
Biljetterna kostar då från 349 kronor inklusive serviceavgift och går då upp till 549 kronor för de vanliga biljetterna. Men vi har ju ytterligare en nyhet för den här turnén.
Ja, kör du.
Ska jag köra? Ja, då kör jag. Vi ska ju nämligen ha några få väldigt exklusiva VIP-biljetter i varje stad. Om du då köper en VIP-biljett för 799 kronor så får du inte bara de bästa platserna i salongen, alltså längst fram så du kan se varje por i våra ansikten, utan du får ju även en goodiebag med en massa kul saker och... Du får träffa oss efter föreställningen på ett litet mingel där vi kan prata lite och ta bilder och sånt kul.
För, ja, men så kul.
Alltså, vi vill ju gärna träffa alla er som kommer, men tyvärr så går ju inte det.
Nej.
Alltså, vi kan ju inte åka ner till Malmö och träffa 1300 personer Nej. På en gång. Tyvärr så går ju inte det.
Nej, precis.
Så det är därför detta är väldigt exklusivt för er som är VIP.
Exakt. Så, som sagt, som Lin sa nyss, sätt ett alarm för nästa tisdag så smäller det helt enkelt.
Yes! Sen så har vi ju en annan grej som vi ska prata om lite snabbt. Vi har ju fått lite meddelanden om att vi inte är så personliga längre och att ni saknar det. Och att, ja, men ni vill ha lite mer åsikter från oss och vi saknar också det.
Mm.
Ibland så är det ju skönt att vara väldigt objektiv och liksom inte tycka så mycket. Men vi vill vara lite mer personliga, lite mer privata. Så vi har bestämt att säsong 12 tar inte slut nästa vecka. Utan vi kör en episk frågestund där ni ställer frågorna och vi besvarar dem helt enkelt.
Exakt. Mm. Så har du någon fråga som du alltid har velat ställa till oss? Alltså det kan vara en jobbig fråga, det kan vara en enkel fråga, det kan vara privat, det kan handla om spöken, men det kan vara vad som helst. Så är du alltså välkommen att skicka in din fråga.
Och du följer ju då länken i beskrivningen för att skicka in en fråga.
Precis.
Och du kan ju vara anonym om du vill.
Japp.
Eller så skriver du ett namn.
Jajamän.
Men nu ska vi sluta babbla och kasta oss in i det här avsnittet. Och det vi ska ta reda på är ju om Jordan Brown, den här 11-åringen som grips misstänkt för att ha mördat sin styvmamma, om han verkligen är skyldig eller inte. Är han en person som är oskyldigt dömd? Punkt. Eller är han oskyldigt dömd? Frågetecken. Men vi börjar från början. Den 12 augusti 1997 så föds en kille vid namn Jordan Brown och han växer upp med sin pappa Christopher, eller Chris som han kallas. Pappa Chris får vårdnaden om Jordan väldigt tidigt efter att han bryter upp med Jordans mamma. Så under hela Jordans uppväxt så är det bara han och hans pappa. Och de här två är verkligen ett radarpar. De gör allt ihop. Och speciellt kul tycker de att det är att jaga. Något som man gör från väldigt ung ålder här i New Beaver i västra Pennsylvania i USA. Trots att pappa Chris tycker om att vara ensamstående pappa så känner han ändå att det är något som saknas i hans liv. Han saknar kärleken. Och han är ihop med en kvinna i 7 år och hon har då en son i Jordans ålder och den här familjen kommer väldigt bra överens. Men tyvärr så håller inte relationen mellan de vuxna och pappa Chris är singel igen i några år. Men så träffar han en kvinna som han har känt sedan sin ungdom, nämligen Kenzie Hauk. Och Kenzie, hon är själv ensamstående mamma till 2 döttrar, Janessa och Adeline. Och alltså Chris och Kenzie, de har väldigt mycket gemensamt och de kan speciellt knyta an till varandra när det kommer till att vara en ensamstående förälder. Och de blir alltså dunderkära i varandra. De flyttar ihop och den här lilla familjen som bara var Jordan och Chris blir nu en ganska stor familj. Den här nya familjen flyttar in i en vacker vit villa som ligger i slutet av en lång grusväg. Och här lever då Chris och Kenzie och de 3 barnen tillsammans. Och de trivs allihopa otroligt bra. Och Jordan börjar nu kalla Kenzie för mamma. Någonting som man egentligen aldrig riktigt har haft. Familjen växer ytterligare när Kenzie berättar den goda nyheten att de snart ska välkomna ytterligare ett barn till världen. Hon är nämligen gravid med en son som ska få namnet Christopher efter pappa Chris. Och dessutom så planeras det ett bröllop för Chris och Kenzie har förlovat sig. Familjen har inte bott i det vita huset speciellt länge innan det blir den där fredagen den 20 februari 2009. När deras liv för alltid kommer att förändras, när polisen kallas till huset och upptäcker att Kenzie Hauk har mördats. Det är den 20 februari 2009 när poliserna kommer fram till det vita huset där en kvinna ska ha hittats död. Man kollar direkt om det finns några tecken på att det har skett ett inbrott, men nej, det kan man inte se. Dock är alla fyra dörrarna till huset olåsta. En polis hittar blod på karmen till dörren på framsidan. Och det här är en dörr som familjen aldrig använder. Jag vet inte om ni har haft så när du var liten. Att ni hade liksom en dörr som man... Alltså så här en fin ingång.
Exakt, typ. Ja det hade vi.
Och det hade vi också. Mm. Alltså en sån dörr som man vet att när det plingar på den så är det så här, nu är den säljare typ.
Ja, för eller
ingen,
en gäst.
Ja, ingen använder den dörren. Mm. Det är en sån dörr. Typ. Familjen använder liksom inte den här dörren. Och innanför den här dörren på golvet så hittar poliserna en filt som man senare tror har använts för att till exempel dämpa ett skott med, för att man hittar ett hål i den. Däremot så hittar man varken blod eller annan teknisk bevisning på filten. Men poliserna tycker att den är viktig. I sovrummet på nedervåningen så hittar poliserna den döda Kenzie Hook. Hon ligger då i sin säng och har skjutits med ett skott i bakhuvudet på väldigt nära håll. Enligt obducenten ungefär 5 centimeter från huvudet. Så oj, det är nära, det är jättenära.
De måste ju typ ha sovit när personen kommit in eller inte reagerat på att personen kom in. Liksom.
Det är det man tror.
Att hon sov.
Ja. Ja. Och vi ska gå igenom lite tidslinje snart. På övervåningen så hittar man under en filt 6 stycken vapen, varav 1 är ett hagelgevär i barnstorlek som Jordan då har fått i julklapp av sin pappa, vilket jag tycker är sjukt att
det är jättesjukt. Man
ger ett gevär till en 11-åring. Men detta är vanligt i Pennsylvania och speciellt i det här området. Och det är ju US and Day.
Ja.
Och där är man ju lite mer så vapenliberala.
Mm, ja. Vissa stater är ju till och med väldigt vapenkära, helt enkelt.
Verkligen, och det är man här, eller den här familjen är det i alla fall. När en polis undersöker vapnen så tycker han att Jordans gevär luktar som att det nyligen har avfyrats.
Ja, då som att det har avfyrats liksom samma dag typ.
Det är väldigt oklart vad poliserna menar med att det är nyligen avfyrat, för de går typ på egen erfarenhet när de säger detta. Jag ska också lägga till att Jordan har några dagar tidigare varit med och vunnit en skjuttävling. Och detta fick mig att fundera om ett vapen kan lukta avfyrat upp till några dagar.
Ja.
Så jag frågade, jag gjorde det enda rätta, jag frågade mina följare på Instagram.
Mm.
Och om du följer mig på Instagram och inte vet vad jag gör, do for a living, så ber jag om ursäkt, vilket mina följare skrev också. Kul om det är någon som följer mig och inte vet att jag jobbar med detta. Det låter lite suspekt när jag bara, kan ett vapen lukta i dagar eller timmar? Eller? Ja. Men jag frågade i alla fall mina följare och typ alla svarade att det liksom i själva pipan kan lukta i flera timmar upp till flera dagar. Så då är frågan om det kan vara detta som poliserna känner. Eller har geväret bokstavligt talat precis avfyrats?
Ja, det är väldigt svårt när det bara är liksom en person som säger det.
Exakt.
För som du säger, kände han det från håll? Stack han ner näsan i pipan? Hur mycket luktade det?
Precis.
Det går inte att mäta liksom hur mycket det luktade. Det är bara vad han säger. Liksom.
Ja, och jag menar, stoppar du ner näsan i ett gevär så kommer det lukta.
Mm.
Min pappa sa att det luktar liksom, typ svavel. Mm. Och att den lukten håller i sig.
Ja.
Så det är lite så. Ja. Så ta det med en nypa salt skulle jag säga. Polisen undersöker tomten och hittar tomhylsor. Speciellt en tomhylsa som ligger under löv och snö längs vägen från huset. Nästan som att någon medvetet har grävt ner den. Och detta är då enligt polisrapporterna. Längs vägen så kan inte poliserna se några tydliga spår som kan indikera på att det är någon okänd gärningsman som har tagit sig till huset och gått in och sen tagit sig ut och sen kört iväg. Men jag ska också säga att poliserna inte riktigt behandlar den här tomten som en brottsplats när de väl kommer fram, vilket de också erkänner i intervjuer. Men de vägrar erkänna att de eventuellt kan ha kontaminerat bevis på platsen.
Ja, men då är också de där, vad var det, byggarbetarna? Eller vad var det så? Precis, de har alltså de håller, där, liksom.
Ja, exakt. Och de håller ju på med träden och så.
Så det låter som att det är en del som har vandrat omkring där liksom.
Ja, jag tycker det. Och det är det som är så svårt med det här fallet. För att vi har typ bara polisrapporterna att gå på.
Mm.
Och det är lite oklart vad de exakt menar och vilka bevis de säger att det finns och vilka bevis som inte finns.
Okej.
Men för det är ju också det att det är ju först när obducenten kommer till platsen som obducenten är så här, alltså hon har blivit mördad.
Hur kan polisen inte se det när hon har blivit skjuten i huvudet?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Hmm.
De ser väl bara blodet och tänker att hon är gravid och har fått ett missfall typ.
Ja.
Sen tycker jag att det är konstigt för att de kollar aldrig efter fingeravtryck på dörren till Kensis sovrum. Och det här tänker jag kan vara för att det är någon som redan har tagit i handtaget till exempel och förstört bevisen.
Ja.
Så alltså just nu så har ju poliserna på plats inte mycket att gå på. Och de riktar ju direkt sina misstankar mot den som står Kensi närmast, nämligen hennes fästman Chris. Och han är ju på jobbet när han får det här fruktansvärda samtalet om att det är något som har hänt hemma och att han måste komma direkt. Och Chris, han bryter ihop när han får nyheten om att Kensi och hans ofödda son Christopher tyvärr är döda. Och han tar sen in på förhör där han får berätta om sin morgon. Den här fredagsmorgonen så är Chris lite sent till jobbet och han stressar lite för att göra sig i ordning. Kensi, hon ligger kvar i sängen och hon mår inte så bra. Hon är ändå 8,5 månad gången i sin graviditet. Och hon frågar faktiskt Chris om inte han kan stanna hemma den här dagen. Något som Chris tyvärr inte kan, för han måste verkligen till jobbet.
Oh, vad
hemskt. Ja, jag vet, han, detta har ju liksom gnagt i honom ända sedan dess och det tycker så synd om honom. Men han kysser i alla fall sin gravida fästma Kensi farväl och sen åker han iväg strax innan 7 på morgonen. Lätt snö har fallit under natten och Chris bil gör de enda spåren från huset när han lämnar tomten. Och hela den här förmiddagen så är han på jobbet och har vattentätt alibi. Och sen så får han ju det här fruktansvärda samtalet.
Och man är då säker på att hon inte har mördats innan han åkte då?
Ja,
ja, okay.
Det är man.
Mm.
För det är ju inte bara han som befinner sig i huset. Vi har ju tre barn också.
Ja.
Vad har de att säga om den här morgonen? 4-åriga Adeline är ju då den som hittar mamma Kensi och hon förhörs av en polis som noterar att Adeline, alltså hon är i chock. Men polisen får då fram att Adeline har vaknat den här morgonen och går ner till nedervåningen där hon kollar på tv en stund, hon äter lite frukost och sen så hör hon sin mamma Kensis mobil ringa och det är då hon går in i sovrummet för att väcka henne. Ser blodet och förstår att hennes mamma, det är någonting som har hänt. Och hon blir då väldigt ledsen. Sen går hon ut och det är då de här männen som skär ner träd ser henne. Och de ringer då polisen 09:40, ungefär så 20:10.
Och de som skär ner träden, vet man när de kommer till platsen?
De kommer 9:15. Och de har inte sett någonting. De har inte sett någon komma, de har inte sett någon gå.
Och de är på tomten?
De är i närheten i alla fall.
Mm.
Men förra året, alltså 2021, så berättar en då 13-årig Adeline en annan version av den här morgonen i en intervju med 2020 på ABC.
Okej.
Okay. Mm. Hon säger i den här intervjun att hon inte vaknar av sig själv den här morgonen utan hon vaknar av att hon hör ett skott. Men att hon var för liten då för att förstå vad det var för ljud hon hörde. Och man tror då att klockan är efter 9 på morgonen när hon hör detta.
Mm. Jag tänker dock att det är svårt när man så många år senare återberättar. För stämmer det eller är det någonting?
Eller är det en efterkonstruktion?
Precis.
Ja.
Och såklart inte med meningen. Men jag menar hon måste ha tänkt på det här jättemycket.
Gudda.
Och tänker man då under flera år och analyserar händelsen väldigt mycket och funderar på den fram och tillbaka så är det ju lätt att man lägger till någonting
absolut,
som inte hände.
Absolut. Och hon är 4 år gammal när detta händer.
Exakt.
Och det finns ju en anledning till varför barn inte används som vittnen till exempel.
Mm.
För att barn, de är inte särskilt tillförlitliga.
Nej, och jättesvåra att intervjua utan att påverka dem. Liksom.
Verkligen. Och det är ju det som är svårt med det här fallet. För att det är ju så många barn och de är ju väldigt unga allihopa.
Ja.
Och man pratar ju då med Jordan och Janessa. Och vi börjar med Jordan.
11-åriga Jordan, han förhörs, och i det första förhöret så berättar han om sin morgon, och då berättar han det här. Jordan säger att han vaknar klockan 8 i sitt rum på övervåningen av att Janessa ropar på honom. Han går då ner till nedervåningen och hämtar sina kläder från sovrummet på nedervåningen som då Kenzie och pappa Chris sover i. Och han hämtar sina kläder från det här rummet för han ska snart flytta in där nere. Familjen håller nämligen på att byta rum, så Chris och Kenzie, de sover för tillfället där nere, men de ska flytta upp till Jordans rum, för in till Jordans rum så finns det ett mindre rum som de ska ha som barnkammare till när den lilla bebisen kommer om bara någon vecka. Så Jordan har redan börjat flytta ner sina grejer ner till rummet där nere. Och det är då därför han går ner för att hämta sina kläder. Han säger då att höggravida Kenzie är vaken men att hon ligger kvar i sängen medan 4-åriga Adeline fortfarande sover. Efter att han har tagit på sig sina kläder så sätter han sig med Janessa och kollar på TV i vardagsrummet som ligger då vägg i vägg med rummet där Kenzie ligger. Sen ropar Kenzie på barnen att de måste gå så de inte missar bussen som går någon gång mellan 08.12 och 08.15. Och Jordan säger att de brukar gå ut till bussen 08.12, men den här dagen så är de lite sena och det är därför Kenzie ropar på dem att skynda sig. Så Jordan tror att klockan är snarare 08.13 eller 08.14 när de går. Och den här tiden är ganska viktig, för kom ihåg att han vaknar klockan 8 och sen så är han utanför dörren typ 08.13. Det är inte många minuter att röra sig här.
Nej, och då har han hunnit klä på sig och hunnit sitta och kolla på TV.
Exakt.
Mm.
De säger sen hej då till Kenzie och går ut genom en sidodörr. Kom ihåg att jag sa ju att de använder inte dörren på framsidan utan en sidodörr.
Mm.
Då säger Jordan att han ser en stor svart pickup stå parkerad vid garaget. Och det här är då en bil som de inte äger. Och det är inte heller den svarta pickuppen som används av en man som ibland kommer dit och arbetar på huset. Så Jordan noterar att det är en svart pickup, men det är inte samma pickup som ibland är där.
Okej.
Okay. Sen går Janessa och Jordan till bussen. 7-åriga Janessa berättar i sitt första förhör med polisen att hon växer sin mamma och sen så ropar hon på Jordan att han ska vakna. Sen kollar de på TV och går till skolan. Hon har typ inget mer att säga.
Okej, men då bekräftar hon ju ändå det han säger.
Ja. Och jag ska också säga att varken Janessa eller Jordan får veta i de här första förhören att Kenzie är död. Och de här förhören med barnen är inte heller inspelade, vilket polisen har fått en massa skit för i efterhand.
Mm.
Så det här tidsfönstret nu som vi har att jobba med är att alltså någon gång mellan klockan 08.00 och ungefär 09.15 så borde ju det här målet ha skett.
Mm.
09.15 kommer ju de här männen som skär träd. 09.40 så ringer de till polisen. 08.00 vaknar barnen och de är utanför dörren typ 08.13.
Mm.
Är vi med?
Mm.
Polisen frågar nu pappa Chris om han vet om någon som skulle vilja skada Kenzie. Och Chris tvekar inte när han nämner en man vid namn Adam Harvey, Kenzies ex-pojkvän, som hon har en PFA emot, en så kallad Protection from Abuse, som kan utfärdas av staten Pennsylvania. Och det här är lite svårt att förklara, för att det är inte heller liksom, det är inget besöksförbud och det är inget kontaktförbud, utan det här är ett slags förbud som man kan ha om någon har varit våldsam mot en. Väldigt enkelt förklarat. Och det är faktiskt inte bara Kenzie som har ett sånt här förbud mot Adam, utan även hennes båda föräldrar, syster och bror har ett sånt här förbud mot honom.
Men det är liksom att han inte får besöka henne? Eller?
Ja, alltså det är egentligen att det är ett förbud mot att du får inte lov att hota eller trakassera eller misshandla mig, för att då kommer det få konsekvenser. Men det är som ett typ kontaktförbud,
ja,
eller besöksförbud, skulle man kunna säga.
Ja, det låter ju misstänkt att han har skadat henne innan.
Ja, och han har ju då misshandlat, enligt Kenzie så har han ju misshandlat och hotat Kenzie, och han har även hotat Kenzies mamma och ringt henne och sagt att jag ska mörda hela din familj. De har även haft en långdragen vårdnadstvist. Han har liksom betalat underhåll. Han är då pappan till de här två döttrarna som hon har sedan innan. Eller det är det han tror, för att han har bara en kort tid innan det här mordet fått veta en fruktansvärd sak. Något som har vänt upp och ner på hela hans värld. För han har nämligen via ett DNA-test fått reda på att han inte är pappa till 4-åriga Adlen.
Okej.
Okay. Så det känns som att han ändå har lite motiv där också.
Ja.
Polisen har ju nu fått en solklar misstänkt gärningsman och letar reda på Adam Harvey. Och nu är det fram emot eftermiddagen den här dagen. Han har dessutom flyttat bara 1,5 mil från Kenzie och Chris hem och bor hos sina föräldrar i deras källare. Och när polisen stannar honom, när han sitter i sin svarta pickup, så säger han att han inte har någonting med mordet att göra. Han har varit hemma hos sina föräldrar fram till nu på eftermiddagen. Och det här bekräftas då av hans pappa, som inte har sett honom lämna. Men jag blir också lite så här, din pappa är alibi, jag vet inte. Poliserna, de skriver dock av Adam som misstänkt.
Okej.
Okay. Och det gör de av några olika anledningar. Dels så säger de att de inte har sett några spår. Alltså några spår från någon annan bil på tomten.
Eftersom det var snövigt, var det så?
Precis.
Ja, just det.
Men grejen är att det har snöat, alltså enligt många källor så fortsätter det att snöa. Det har inte bara snöat under natten. Dessutom så menar polisen att han inte kan ha åkt i sin bil 1,5 mil till tomten och sen tillbaka, och att snön fortfarande ligger kvar på taket. Vilket jag inte håller med om. Vi bor ändå i Sverige. Visst kan man köra 1,5 mil utan att snön flyger av. I alla fall här tänker jag att man kan göra det, beroende på om snön är liksom, alltså om det är typ blöt snö eller om det är så här pudrigt.
Ja, de där frusit.
Ja, exakt.
Det är lite svårt att säga utan att se snön liksom.
Exakt.
Och alltså det jag tänker är att om det fortfarande snöar så kan det ju ha kommit ny snö på taket.
Precis.
Det är också en sån grej som är så svårt att säga om man inte har sett det. Men
ja.
Alltså det vet man ju själv. Alltså när det snöar så lägger det sig snabbt mycket på taket.
Ja, och det är också en sån detalj som jag och väldigt många inte riktigt förstår. Nej. Hur de tänker där faktiskt. Hur de kan ha det som bevis. Jag tycker det är väldigt märkligt.
Ja, verkligen. Och nu vet jag att Jordan sa att han har sett en svart pickup, men jag menar, egentligen så hade ju Adam kunnat ta sig dit på något annat sätt. Han behöver ju inte tagit den bilen.
Eller? Ja, problemet är ju bara att de inte har hittat några andra fotspår som leder till huset eller från huset.
Nej, men snöade så. Alltså,
precis, det är ju det.
Och som du sa, om polisen då har sprungit runt där och bara, whoops, så kan ju de ha pajat allting.
Exakt.
För att de inte visste att det var en brottsplats.
Precis. Dessutom så får en av poliserna en känsla efter en halvtimme när de har förhört honom att det är inte Adam.
En känsla.
En känsla. Vilket de också får kritik för. Och han får ta ett lögndetektortest som han uppenbarligen klarar.
De går ju dock att lura.
Det gör de. Och det är därför de inte är tillförlitliga.
Mm.
Men polisen går faktiskt inte igenom Adam Harvey särskilt mycket mer. Och de behöver nu förhöra barnen igen. Och det är nu det här fallet tar en vändning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det har varit en turbulent och jobbig dag för hela den här familjen. Barnen har precis fått veta att Kenzie har mördats. Polisen kommer igen och vill då förhöra barnen för att de vill få reda på lite mer detaljer om morgonen. När man pratar med Jordan så håller han ändå fast vid den här berättelsen om morgonen, men han lägger även till att han kommer nu ihåg att när de har gått mot skolbussen så har han sträckt ner handen i sin jackficka för att leta efter pengar till godis. Och då ska en massa ludd ha trillat ut och ner på marken på väg till bussen. Och det är nu han ser den här svarta pickuppen. Men nu lägger han till att han ser en man som sitter i bilen och som liksom duckar lite. Polisen som förhör honom undrar varför han inte har sagt detta innan, och Jordan säger att han först inte såg någon, men sen när han tittade dit igen så såg han att det var en man. Jordan får även frågan av polisen om han har avfyrat sitt gevär samma morgon, och Jordan säger att nej, det har han inte. Men polisen blir lite misstänksam att han ändå ändrar sin berättelse så här.
Men han är ett barn också.
I know. Man kollar med 7-åriga Janessa en andra gång och hon berättar samma berättelse. Hon går upp, hon kollar tv, hon går till bussen. Hon har dock inte lagt märke till någon bil. Senare under kvällen så blir hon förhörd en tredje gång. Och under den här tiden så har hon varit hos sin mormor och morfar. 7-åriga Janessa berättar nu ett annat händelseförlopp. Hon har inte sett någon annan i huset den här morgonen, men berättar nu att hon har sett Jordan bära ner 2 vapen från ovanvåningen. Och när hon då frågar honom vad han gör så säger han att pappa Chris har bett honom att flytta på vapnen, för kom ihåg, de ska ju byta rum. Några minuter senare så säger hon att hon har hört en hög smäll, sen ser hon Jordan gå upp och sen komma ner tomhänt. När hon frågar Jordan vad det var som lät så svarar han inte. På väg till skolbussen så säger Janessa att hon har sett Jordan stoppa ner något i snön och sen hoppar de på bussen och åker iväg. Jag skulle säga att detta är en helt annan historia än vad hon har berättat innan.
Helt annorlunda.
Och jag skulle säga att hon har ändrat sin story medan Jordan har lagt till detaljer.
Ja. Ja, det jag tänker där med henne är att det är svårt. Antingen så är det som sagt att hon har, att förmodligen så har ju mormor och morfar varit såhär, men vad är det som har hänt, 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 för de vill veta vad som har hänt deras dotter.
Mm.
Och risken är, alltså det är ju jättesvårt med barn. Och risken är ju att de har påverkat henne. Men har du inte sett någon som har kommit med något gevär? Jordan har ju gevär. Alltså det kan ju vara en sån grej, och att de då helt enkelt placerar den tanken i huvudet på henne.
Exakt.
Eller så är det att, i och med att hon är väldigt kort första gången i den första förhören, tänker jag, nu spekulerar jag väldigt mycket här, men då tänker jag att hon kanske själv är väldigt rädd för Jordan, och han kanske har varit så här, du får inte säga någonting, vi ska berätta det här, och därför säger hon först väldigt kort det han har sagt att hon ska säga, innan hon till slut vågar berätta.
Det är, så, alltså, det är ju det som är så svårt när vi har barn,
ja,
och speciellt barn som ska vara vitt.
Och när de förhör dem om och om igen, det kan ju inte vara normalt att man gör det med barn. Det är ju jättesvårt.
Och det är ju bara att kolla på det här Kevin-fallet som vi har i Sverige. Att de förhördes ju gång på gång på gång på gång på gång. Och sen erkände de någonting som inte stämde.
Ja.
Att de hade dödat en liten pojke. Och sen visade sig att de hade ju ingenting med saken att göra.
Nej.
Och leva med det hela sitt liv, att man är en potentiell mördare.
Ja. Oh. Ja, det är så hemskt.
Det är fruktansvärt. Jag menar, vuxna kan ju också manipulera så att man kan bli gaslightad själv. Och gaslighting är ju ett ord för att man blir manipulerad och verklighetsbilden förändras. Det är någon annan som förändrar ens bild av vad det är som har hänt.
Verkligen.
Så hjärnan är komplex alltså.
Ja.
Det är intressant, men det är också brutalt frustrerande när det kommer till sådana här case.
Ja, och som sagt, ännu svårare på barn som ju har svårare att skilja på vad det faktiskt var som hände.
Exakt.
Och inte, liksom.
Och Janessa är 7 år gammal.
Ja, hon är inte gammal.
Nej. Men efter de här förhören i alla fall så berättar pappa Chris att den här lilla familjen egentligen kurar ihop sig och gråter sig själva till sömns.
Mm.
Och han är chockad att de ens lyckas sova en liten stund. Och han berättar att alla de här barnen, de är utom sig av förtvivlan. Mitt i natten, runt 3, så bankade på dörren. Och det är då polisen som kommer för att gripa 11-åriga Jordan Brown för mordet, eller dubbelmordet, på Kenzie och hennes ofödda son.
Varför snör de in på honom?
Dels så är det ju den här storyn som Janessa har berättat, som ju är lite suspekt. De lägger ihop bevisen, bland annat då att det här geväret, det luktar avfyrat. Man har dessutom testat Jordans kläder för krutrester, vilket de hittar. Och det här är också, han har på sig en jacka som han har haft på den här tävlingen.
Ja, ja.
Så det kan ha trillat ner. Men det vet vi inte heller om det har trillat ner på hans kläder. Och dessutom så har vi ju faktiskt det här att det finns inga andra fotspår.
Men det kan ju vara sjuåringen.
Ja, alltså det är ju det vissa spekulerar också på nätet, att de är så att det finns ingen annan som hade kunnat avfyra det här vapnet. Men 7-åringen kan ju ha gjort det, men det är ganska otroligt. Jordan har ändå, alltså han är den enda som har hanterat vapen av de som är kvar.
Okej, då är det ju mest troligt att det är han.
Ja. Det man då menar är att Jordan, Han har känt ett slags hat mot styvmamma Kenzie och en enorm svartsjuka när det kommer till sin nya lillebror som snart ska komma till världen. Han klarade inte av att pappa Chris ska få en ny son och den här morgonen så ringer bägaren över. Polisen menar att Jordan ser ett tillfälle när pappa Chris inte är hemma och Kenzie ligger i sängen och han har sitt vapen tillgängligt. Så man tror då att han tar vapnet, han går ner till sovrummet där Kenzie sover, han tar ut ammunition ur en låda som står där. Sen skjuter han Kenzie i huvudet, han plockar upp hylsan, går tillbaka upp, rengör vapnet för det finns inga fingeravtryck på hans vapen. Han ställer sen tillbaka det, täcker över det med en filt, går ner, går mot bussen, gömmer hylsan som har avlossats och täcker över snö och löv. För Janessa har ju sett att han har stoppat ner någonting i marken. Och sen går han till bussen som att ingenting har hänt.
Jag har inte barn själv, jag har inga barn i min omgivning. Men, så förlåt om det här nu inte stämmer, men låter inte det här väldigt avancerat för att vara en 11-åring?
Jo.
Så smart är man väl inte när man är 11 år?
Jag tänker också det. Alltså jag har ju väldigt många syskonbarn.
Mm.
Och jag har näst äldsta syskonbarnet är 13.
Mm.
Och jag tänker så här, hade hon kunnat gömma undan bevis så här?
Varför skulle man torka av sitt eget vapen?
Ja. Och jag tänker det här blodet på dörren, på framsidan.
Mm.
Alltså jag tycker allting är väldigt suspekt bara. Och jag tycker inte att snön på marken och fotspåren, alltså jag hade önskat att de hade dokumenterat allting. Men de tar liksom inga bilder, de dokumenterar ingenting. De kollar inte fingeravtryck, de kollar inte Jordans händer, om han har krutrester på händerna. De kollar ingenting överhuvudtaget. Så det är väldigt tunt med bevis.
Ja. Ja, som sagt, jag kan inte släppa att vapnet är avtorkat.
Nej,
för som sagt, alltså, även om det var han själv som hade gjort det så hade han inte behövt torka av det, för att hans fingeravtryck finns ju på den. Den enda som hade haft motiv att torka av vapnet är om det är någon som inte har med vapnet att göra.
Mm, precis.
Alltså någon som har lånat vapnet och är så här, här får inte mina fingeravtryck finnas.
Ja.
Och tänker man på att torka av vapnet när man är 11 år?
Ja, det är ju det. Jag blir lite så här, och plocka upp hylsan. Alltså det är rätt mycket som man ska komma ihåg. Och liksom plocka upp hylsan och sen gömmer man det. Fast man gömmer det på tomten. Det är också lite så här, inte det lite dumt? Men det kanske är, ett barn kanske tänker att det är smart.
Men det här att hon bekräftar hans version först, det är också konstigt.
Mm.
Men det är så, det är så litet fönster i för sig för att de ska hinna sitta och kolla på tv.
Ja, för att han ska hinna göra det, ja. Men å andra sidan, är det verkligen någon annan som hade kunnat göra det? Och jag försöker verkligen att vara så neutral i min ton som det bara går. För jag vill inte heller liksom att du ska... Alltså jag vill inte färga av mina åsikter för att jag välar fram och tillbaka hela tiden.
Ja.
På ett sätt så blir jag så här, det finns ingen annan i hemmet förutom Jordan. Å andra sidan, har han verkligen tillräckligt med motiv och håller verkligen polisens bevis? Kan man verkligen säga att det inte är någon annan som har kommit in bara för att man kollar på snön på marken? Och det här att Jordan säger i sitt första förhör, innan han ens har fått veta av polisen att Kenzie är död, så säger han att han har sett en svart pickup.
Oh.
Men det är inte samma pickup som den här mannen har, som ibland kommer och jobbar på deras hus. Han har alltså ingen aning om att Kenzie har det här förbudet mot sitt ex. Han har ingen aning om någonting sånt. Vad vi vet i alla fall.
Så då är han ju både tillräckligt smart för att städa undan efter sig. För att, alltså om vi nu utgår då från att Jordan har gjort det, då kan vi utgå från att han ljuger om tv-tittandet och allt det här. Och då måste ju hans syster också ljuga. Så då är han alltså tillräckligt smart för att utföra det, för att gömma allting, för att torka av vapnet, för att gömma hylsan, för att tvinga sin syster att ljuga för polisen och att inse att jag måste kunna peka ut någon annan misstänkt och hitta på en misstänkt som inte var... Alltså det är väldigt avancerat.
Ja, jag vet. Det, alltså det, men sen så är det ju också vissa som säger att
hade haft tid på sig. Att om vi säger att allt det som händer stämmer, bara det att han lämnar ute det här att han skjuter.
Ja.
Så kan han ju, om han går upp klockan 8 och han har 13-14 minuter på sig. Mm. Och tar på sig kläder, går ner och kollar på tv, går upp och hämtar sitt vapen, kommer ner laddade medans, alltså enligt Jordan så är ju Kenzie vaken under morgonen. Mm. Och det är där vi inte liksom vet vad som är sanning och vad som inte är sanning.
Nej, jag tänker dock har han gjort det också så hade han ju kunnat gå upp tidigare. Men att han ljuger om att han sover till 8.
Ja, tyvärr så har vi ju liksom en 11-åring och en 7-åring.
Ja.
Som vi får vila alla bevis på i princip.
Varför skulle det vara blod vid den andra dörren? Varför skulle han gå ut?
Mm, exakt. Och de går de inte ut genom den dörren.
Nej, men alltså, varför skulle han gå ut där för att sen gå in igen och gå ut genom den rätta dörren tillsammans med sista? Mm. Och vart är hans blodiga kläder i så fall? Om det är blod där så måste han ju ha någonting som är blodigt.
Och var är blodet på vapnet?
Ja.
Var är blodet på vapnet? Undrar jag.
Ja, och som sagt, någonting har ju varit blodigt som har gått emot. Mm. Vad var det som var blodigt? Vart är det blodiga plagget nu då?
Mm. Har det kommit på händerna så att han har torkat av sig? Men då borde han ju ha... Det men... borde man ju se. Eller är det någon annan som har tagit sig in? Man kan inte heller med säkerhet fastställa att det är hans vapen som har använts. Och det är det som stör både mig och väldigt många andra. För att man kan inte med säkerhet säga att det är hans vapen som används. Men vi kommer dit, jag ska bara berätta vad som händer sen. Jag vet att vi kan fortsätta att diskutera detta snart. Men jag ska bara säga att Jordan sitter 3 år i ungdomshäkte innan då rättegången drar igång. Och hans advokater kämpar för att han inte ska dömas som vuxen. Vilket man kan bli dömd för. I Pennsylvania kan man dömas som vuxen även om man bara är 11 år gammal. Advokaterna lyckas få igenom detta och Jordan prövas som ungdom. Och i och med detta så blir det så att det är en domare som dömer det här fallet, inte en jury som det brukar vara. Och den här domaren dömer då Jordan när han är 14 år gammal och han döms då till ungdomsfängelse och han kan komma ut när han är 21 år gammal. Han sitter då inne i 7 år och släpps sen ut. Efter detta så har Jordan tagit sitt fall till en högre instans som friar honom från alla anklagelser. Den här högre instansen menar att det inte finns tillräckliga bevis som knyter Jordan Brown till dubbelmordet på Kenzie och ofödda Christopher. Och det här är väldigt ovanligt. Alltså den här högre instansen, de borde vilja göra allt för att vara på polisens sida. Det brukar ju vara så att man inte vill erkänna att man har gjort fel. Men det gör man inte nu utan de erkänner att det finns inte tillräckligt med bevis. Och idag så är Jordan en fri man och håller just nu på att stämma vissa av poliserna som var inblandade i hans fall. Men som sagt, det är ju inte ett solklart fall det här. Nej. För att det är så konstiga bevis. Och jag kan säga att jag gick in med inställningen att Jordan Brown inte är skyldig. Vilket jag tror att de flesta gör. För det här är, alltså det här är ett barn. Han är 11 år gammal. Och någonting som jag har märkt med det här caset är hur svårt det är för alla som rapporterar om det att hålla sig neutrala.
Man vill väl också att han ska vara oskyldig just för att han är ett barn.
Just, alltså precis. Mm. Och det känns nästan som att man är så här, the devil's advocate om man är så här, fast han gjorde det nog.
Ja.
Och det är där det är svårt att vara neutral. Mm. För han hade kunnat göra det. Men det kan också vara någon annan som har gjort det. Jag har lyssnat på en amerikansk podd som heter True Crime Garage med 2 snubbar som är typ manliga Lin och Jenny. Fast den ena låter typ lite full, så jag vet inte.
Vem av oss är det?
Jag vet inte. Han låter väldigt så här... Skitsamma, bara en liten parentes. Men jag tyckte den var jättebra i alla fall.
Mm.
Och det jag la märke till när jag lyssnade på den podden, för de har det här, ja, men de tar upp det här caset och pratar i del 1 och del 2. Det är att de velar hela tiden.
Mm.
Och det är väldigt intressant när det kommer till det här caset. Och en sak som en av dem säger i slutet av andra delen är att om du tar och berättar det här fallet för 100 personer så kommer 50 av dem att tro att Jordan är skyldig och resterande 50 kommer att tro att han är oskyldig.
Oh.
Och det var så jäkla tid, alltså det var ett så talande exempel att det är så här, oh, jag tror att det är typ 50-50. För vi har ju så himla märkliga bevis och vi ska gå igenom allt lite till och fokusera på Jordan Brown och Adam Harvey. För jag tycker att de här två personerna är de som den här dagen har... Alltså det är mest troligt någon av dem.
Ja, håller med.
Ja, antingen så är det ju 11-åriga Jordan Brown eller så är det ju ex-pojkvännen Adam Harvey.
Mm. Och ska man kolla på det du har sagt hittills motivmässigt så är det ju Adam som har mest motiv, skulle jag vilja påstå.
Ja, fast det kan ju också vara den här omställningen för Jordan. Men ja, vi ska gå igenom det igen. Jag tänker att vi fräschar upp minnet lite. Vi ska kolla på den här tidslinjen.
Mm.
Klockan 7 så lämnar pappa Chris hemmet och kör iväg. Hans bil gör de enda märkena ner till den stora vägen. Klockan 8 så väcks Janessa av mamma Kenzie och Janessa i sin tur väcker någon minut efter det Jordan. Jordan och Janessa kollar på tv innan de någon gång mellan 08.13 och 08.14 måste gå till skolbussen. Enligt Jordan så är Kenzie vaken. Enligt Janessa som ändrar sin berättelse i tredje förhöret så hör hon en hög smäll innan hon går till skolan. 4-åriga Adeline säger i en intervju från 2021, alltså nästan 10 år efter händelsen, att hon vaknar av en smäll och hittar sen sin mamma död. Och man tror att klockan är någon gång efter 9 på morgonen. De här männen som håller på att skära träd, de kommer 09.15 och polisen tillkallas 09.40.
Mm. Vet man när 4-åringen vaknade exakt?
Nej.
Nej?
Det vet vi inte.
För jag tänker om hon vaknar, alltså det är typ en timme efter att de två första barnen går.
Mm.
Tills dess att ja, de här männen får veta att, eller hon nyligen har blivit hittad död. Den timmen så hade det ju också kunnat komma någon.
Exakt, exakt. Det är ju det. Mm. Det är ju prick en timme.
Ja.
För att klockan 7:15 så lämnar Jordan och Janessa. Mm. 9:15, alltså exakt en timme senare, så kommer de här männen som skär träd.
Ja.
Så den här timmen, och om det är som Jordan säger att det står en svart pickup
ja,
på tomten redan.
Mm.
Och om det fortsätter att snöa, vilket vissa källor säger,
ja,
så borde fotspåren försvinna. Men det är också där jag blir så här, ser polisen fotspåren från Jordan och Janessa, så borde de ju se någon annans fotspår också.
Ja, och ser de i och för sig spåren efter pappans bil, så borde de ju se spåren efter en annan bil.
Mm. Men som sagt, det är oklart. Jag och väldigt många andra har väldigt svårt att tolka polisens egna bevis.
Jag tycker också att det är konstigt att 4-åringen säger att hon vaknar av en smäll. För så som det låter på henne så går hon ju upp, gör sig frukost och sen rätt snabbt går hon in till sin mamma.
Ja, och det är där vi inte riktigt vet. I och med att en 4-åring inte riktigt har tidsuppfattning. För enligt Adeline i det första förhöret så går hon ju upp, hon går ner, hon kollar på tv,
ja, hon på TV
äter
också,
lite, ja. Sen hör hon mammans telefon ringa, det är då hon går in i sovrummet.
Mm.
10 år senare så berättar hon i en intervju med 2020 att hon hör en hög smäll. Sen är det oklart liksom hur lång tid som går däremellan, men att hon väcks av en smäll. Resten är egentligen samma.
Men då skulle hon egentligen kunna ha vaknat av en smäll 8:45.
Ja.
Och sen så går hon upp, äter frukost, kollar på tv i 20 minuter.
Mm.
Eller en halvtimme, beroende på när hon hittar sin mamma. Ja. Mer exakt.
Men hon kan också ha hört den här smällen vid klockan 8.
Ja.
Alltså någon gång mellan 7:45. Och då är ju frågan om Adeline verkligen vaknar och sen går upp. Eller om hon vaknar, kanske är lite så här halvt sovandes. Alltså,
ja.
Och sen somnar om och sen... grupp.
Ja, det vet vi.
Det är alltså det är, åh, de här jävla barnen alltså, förlåt, men Åh, det är så svårt att ha barn som vittnen.
Ja, verkligen.
Men frågan vi kommer tillbaka till är ju, är det Jordan som har fått ett infall och mördat Kenzie, eller har han råkat döda henne av misstag, eller är det det här våldsamma exet Adam Harvey som nu kräver sin hämnd på kvinnan som han har legat i tvist med i flera år och som man precis har fått veta uppenbarligen har varit otrogen mot honom medan de var tillsammans, då han precis har fått veta att barnet han trott var hans egentligen är någon annans. Jag tänker att vi nu i slutet ska kolla vad är det som talar för och emot Jordan och Adam som potentiella gärningsmän.
Mm-hmm.
Det som talar för att Jordan är skyldig till det här dubbelmordet är, alltså det kan ju vara så att de kanske har bråkat den här morgonen eller en tid innan. Jordan är arg, kanske är den här omställningen att familjen har blivit större och att det har kanske gått lite för fort för honom. Han kanske är i en känslig period i sitt liv. Han kanske är rädd att pappa Chris ska skita i honom nu när han får en ny son. Sen så kanske Jordan har sett det här geväret stå där och impulsivt kanske tagit det, siktat, skjutit, plockat upp hylsan och ställt tillbaka vapnet och sen grävt ner den här hylsan som polisen sen hittar. Och sen så gått till skolan som ingenting och sagt det här med att han har sett en man för att förvilla polisen. Kan det vara så att Jordans konsekvenstänk kanske inte är tillräckligt utvecklat? Det ska ju också läggas till att en människas konsekvenstänk är fullt utvecklat när man är mellan 25 och 30.
Oh.
Googlade jag mig fram.
Åh gud, är det därför man blir mer paranoid med åren? Mm. Att man är så här, det där gjorde jag när vi var unga, skulle aldrig göra det idag, tänkte jag med.
Saker man gjorde när man var 20.
Ja, man bara, gud.
Ja. Kan Jordan verkligen förstå allvaret i att skjuta någon eller vilka konsekvenser det kommer att få? Alltså, han jagar ju absolut, men det är ju djur. Kan det vara så att han inte riktigt förstår skillnaden mellan att skjuta ett djur och en människa? Jag har ju svårt att se det.
Ja,
men jag ska också säga att jag är verkligen ingen expert. Jag är ingen barnpsykolog. Detta är bara mina egna tankar och egentligen frågetecken. Eller skulle han kunna ha gjort detta av misstag? Enligt vissa källor så är Jordan inte den här glada ungen som vissa andra källor säger att han är. Utan de säger att Jordan är lite av en mobbare i skolan och Kenzies sida av familjen håller faktiskt med. Och de tror än idag att Jordan är skyldig till det här dubbelmordet. Ja. De säger att Jordan är en bråkstake och att han är ett monster som har skjutit ihjäl sin styvmamma för att han var ett svartsjuk på den nya bebisen som skulle komma. Som vi sa innan så har ju 7-åriga Janessa, hon ändrar ju sin story i det tredje förhöret och innan det så har hon varit hemma hos sin mormor och morfar. Och kan då de här, alltså kan mormor och morfar kanske ha haft färgade åsikter om Jordan och kanske inte gillat Jordan? Och kanske matat henne med information eller ställt ledande frågor så att Janessa ändrat sin berättelse för att få Jordan att se skyldig ut.
Ja.
Men frågan är ju då, kan en 11-åring verkligen ha gjort detta? Som Jordans pappa Chris säger, alltså en 11-åring kan inte ens planera ett kalas.
Nej.
Hur ska en 11-åring kunna planera ett mord? Och om det inte var planerat, hur kan han ha lämnat noll bevis?
Ja, det är jävligt sant alltså.
Dessutom så finns det inga tidigare tecken på aggressivitet enligt familjen. Och minns du att jag sa att Jordans pappa var ihop med en kvinna i 7 år?
Mm.
Den här kvinnan hade ju barn i Jordans ålder. Mm. Och man kollar då med den här kvinnan om Jordan har varit aggressiv mot henne. Men det har han inte. Och hon säger att han kallade henne för mamma. Och han var aldrig liksom aggressiv mot henne eller hennes barn.
Nej, som sagt, jag köper inte den här blodfläcken som finns heller.
Nej,
för det också, är du 11 år och du får blod på kläderna, vad tänker du då? Jo, då slänger du kläderna i tvätten, typ, tänker jag. igen, det känns för smart.
Ja, eller jag skulle säga att det är dumt med den här blodfläcken.
Ja, men jag menar, jag tycker det är för smart, som du säger, att det inte finns några bevis. Det är för smart genomfört. Ja,
gud det. Ja. Det känns som att det är vuxen som har
gjort det. Vuxen som har tänkt och planerat innan.
Ja, absolut. I skolan, på tal om Jordan, vi ska bara ta färdigt där så går vi vidare till den andra misstänkta. I skolan så säger vissa då att Jordan har varit en mobbare, medan andra säger att han jämt var glad och han var duktig på sport och hela hans fotbollslag kommer och hälsar på honom när han sitter på ungdomsanstalten. Jaha. Vilket jag också tycker är konstigt, om man nu har varit en sån hemsk unge.
Ja.
Varför kommer då hela fotbollslaget? Men det kan ju också bero på vem man frågar. Om man frågar någon om dig och mig så kanske vissa säger att de inte tycker om oss och andra att de tycker om oss. Det beror också på vem man frågar. Man kan ju inte vara älskad av alla liksom.
Nej, så är det ju.
Dessutom så kan man inte bevisa vilket vapen som har använts för att mörda Kenzie.
Det är problematiskt.
Det är jätteproblematiskt. En vapenexpert förklarar under rättegången att han kan inte fastställa att fragmenten som hittas i Kenzies huvud med säkerhet är samma ammunition som används i hagelgevären i huset. Och det här har väldigt enkelt förklarat någonting att göra med insidan av pipan som gör att den här typen av vapen inte lämnar märken. Så som till exempel en kula kan ju få alltså märken på sig och då kan man se på kulan alltså vilket vapen det är beroende på vilka märken den har.
Okej, så det friar ju inte Jordan det, men det säger inte heller att vi till 100% vet.
Precis.
Ja.
Och den här ammunitionen, så som jag fattat det, kan man använda i andra, alltså den typen av gevär. Så det kan också vara någon som redan har ett gevär som kommer in.
Mm.
Alltså det behöver liksom inte vara att det är ett vapen i huset. Men det kan också mycket väl vara så att det är någon som går in och vet att det finns mycket vapen i huset.
Mm. Men alltså, som vi har varit inne lite på, men eller, den här filten som man hittade, är det blod på den? Vet du
det? Nej,
det är inte blod på den.
Det är inget blod, det är inga andra, liksom, man hittar inte någon teknisk bevisning. Utan det polisen går på är att det är ett hål i den och att man tror att man har använt den, alltså täckt över den liksom. Eller täckt över geväret, men då borde det ha skvätt blod. Och ja, anledningen exakt till varför det inte har skvätt blod enligt poliserna. Och det här är, ursäkta, men detta är en så jävla dum anledning, är att de säger att Kenzies hår har dämpat blodstänket.
Men något DNA måste ha flygit,
ja,
eller?
Ja, jag tycker det. Och som vi sa innan, var kommer det här blodet ifrån? Blodet som är på dörren.
Ja, just det. För om du inte ens har fått blod på geväret eller på filten, varför skulle du ha blod på någon annan kroppsdel som du råkar torka av? Liksom. Ja,
kom också ihåg att det här geväret är 5 centimeter från hennes huvud.
Ja, jag satt precis och mätte här med fingrarna. Jag vet inte om du såg det.
Mm.
För att det var så, vad är 5 centimeter? Det är ju liksom ingenting.
Dessutom så är det ett hagelgevär. Och hagelgevär är ju, det är ju inte en stor kula, utan skjuter man ut hagel så är det ju väldigt enkelt förklarat som små kulor.
Mm.
Vilket gör att det har ju en större, alltså, träffyta och det blir väldigt, gud, alltså förlåt, men det blir ganska gojsigt och ganska äckligt på platsen. Vilket också gör att det borde vara rätt mycket blod överallt.
Men det finns ingenting på geväret?
Nej, precis. De hittar ingenting på geväret. På Jordans gevär. Och, alltså, förstå hatet man måste känna om man går in och skjuter någon i bakhuvudet.
Ja.
Som en avrättning.
Ja, verkligen.
Alltså jag tänker att den som också har motiv, det är Adam Harvey.
Verkligen.
Vi ska kolla på Adam Harvey också. Mm. Det här exet till Kenzie. Som sagt, Kenzie, hennes båda föräldrar, syster och bror har ju det här förbudet mot honom. Det här som bara finns i Pennsylvania. De får detta efter att Adam ett år innan mordet på Kenzie, han ska då ha ringt till Kenzies mamma och hotat henne att han ska döda hela hennes familj. Adam har misshandlat Kenzie tidigare och hotat att döda henne och hotat att hans vänner ska döda henne. I slutet av deras relation så ska han ha börjat köpa massa vapen, vilket till slut har fått Kenzie att ta med sina barn och lämna honom för gott. Och det är sen när hon blir ihop med Chris och flyttar ihop med honom som hon typ slipper honom. Sen så blir hon ju även gravid och de planerar ju ett bröllop. Och jag tänker att detta kanske inte är så kul att, alltså för ett ex att höra, speciellt när man bara en tid tidigare har fått veta att barnet som man tror att man är pappa till visar sig att det är inte ens eget.
Nej, och jag tänker också att många av dem som slår sin partner har väl också en sån personlighet som är väldigt ägande.
Mm. Precis. Det är det jag också tänker.
Mm.
Och det är också märkligt att allt detta händer liksom inom loppet av bara någon månad.
Mm.
Dessutom så har han flyttat från en annan stat bara några månader innan det här mordet. Så flyttar han då från en annan stat till det här samma, alltså samma lilla samhälle som Kenzie och Chris och barnen bor i.
Och vem fan vill bo i samma samhälle som sitt ex?
Exakt, och han bor liksom 1,5 mil ifrån dem. Och enligt polisen så ska ju inte Adam ha vetat var Kenzie bor. Men jag tycker att det är konstigt att bo 1,5 mil från sitt ex och inte veta var, mm, var exet bor. Jag tror inte på detta.
Nej, det tror inte jag heller på.
Så frågan är ju, har han flyttat dit för att han vill hålla koll på henne eller planerar han att förstöra hennes liv? Och sen så är det ju det här att, alltså han kör ju en svart pickup.
Ja. Ja, varför skulle Jordan säga det?
Hur skulle han kunna veta det?
Ja.
Alltså alla bilar som finns, han hade kunnat säga att när det stod en grön alltså folkbuss.
Mm.
Alltså han hade kunnat säga att det stod en blå bil. Men en svart pickup, och det är en man som han ser duckar när Jordan tittar. Är inte det väldigt suspekt? Och Adam kör en exakt sån bil.
Jo, det är jättekonstigt.
Och Jordan säger att det är inte samma svarta pickup. Alltså han lägger ju märke till det, för att det är ju en man som jobbar på tomten.
Mm.
Eller jobbar på huset, som kommer dit ibland. Och Jordan noterar, alltså väldigt specifikt, att jag såg en svart pickup, men det är, alltså det var inte mannen som brukar vara där. Sen säger Adam att han har alibi, att det är hans pappa som inte har sett honom lämna. Men jag vet inte, är det tillräckligt starkt?
Men det är inte beviset. Sett lämna, det är ju inte heller där. När vi satt och spelade kort.
Nej,
då.
Exakt.
Utan jag har inte sett honom lämna. Det är så, nej men du kanske var på toa.
Exakt.
Han kanske kröp ut genom ett fönster för att han inte ville att du skulle se att han lämnade.
Ja, jag tycker inte att det är ett starkt alibi.
Nej.
Sen så kollar de ju Adams händer efter spår av krut. Och de hittar ju liksom ingenting.
Kanske det handskar.
Ja, exakt. Men sen är det ju det här att vi har inga andra bilspår, vi har inga fotspår enligt polisen. Men det är ju såklart, eller som sagt, det är oklart vad de menar. För huset har ju 4 ingångar. Dessutom så är alla dörrarna olåsta.
Åh, vad svårt!
Jag vet! Jag tycker att polisen borde ha kollat upp Adam lite mer.
Ja, jag håller med.
Och det har de ju fått väldigt mycket kritik för sen. Men alltså mer än så här har vi faktiskt inte.
Nej.
Och vi vet inte.
Nej.
Mer. Men Jordan är ju en fri man och alltså man har avskrivit honom för det här mordet.
Mm.
Och jag kan säga att jag vet inte, för att en del av mig är djävulens advokat och är så här, fast det var ju bara de som var i huset.
Mm.
Och han hade tid på sig. Och det fanns vapen där inne. Men mitt hjärta, alltså jag kan inte säga att det är han alltså.
Nej. Jag lutar snarare mot att det inte är han, för jag tycker att det är för mycket som är konstigt.
Mm.
Och det är så, ja, hade man hittat hans blodiga kläder? Ja, alltså ja, varför har du blod på kläderna?
Mm.
Hade man hittat något fysiskt bevis, och ja, då hade det varit han.
Ja.
Men nu finns ju inte det. Och varför, alltså jag kan inte släppa blodfläcken på dörrkarmen.
Nej,
varför skulle han
heller
ha placerat en blodfläck där?
Ja.
Så, menar de då att han är så smart att han har placerat det där för att det ska se ut som att någon har smitit ut där.
Ja.
Alltså hur välplanerat, alltså det här skulle vara, alltså då är han ju smartare än vad de flesta vuxna mördarna är.
Mm.
Om han tänker så långt.
Ja.
Och kan en 11-åring tänka så långt?
Exakt. Det är ju det som är frågan. Mm. Enligt den här högre instansen så kan han inte det.
Nej.
Men enligt den första domaren så kan han det. Så det är ju här det är svårt. Han har ju alltså både blivit dömd och inte.
Ja. Ja, gud vad konstigt fall.
Mm, jag håller med. Och det ska bli kul att höra vad ni tror.
Verkligen.
Så skriv till oss. Vad tror du? Kolla gärna på dokumentärer om det här fallet.
Mm.
Och ja, det är ett väldigt konstigt case.
Verkligen.
Jag trodde att det var oskyldigt dömd, punkt. Sen lutade jag mer åt oskyldigt dömd, frågetecken. Och nu vet jag inte.
Nej.
Mitt hjärta säger att Jordan är oskyldig.
Ja. Ja, väldigt intressant fall. Och som sagt, skriv vad ni tror på Instagram under avsnittbilden.
Yes.
Det är ju perfekt.
Bra, bra.
Och som sagt, glöm nu inte att om en vecka så släpper vi biljetter till Sverigeturnén. Det vill du inte missa.
Nej. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.